5 minuter för att berätta om mitt liv. Vem från båden befängda i det? Wägner, monolog av Margareta Skanse.
Jag kan väl försöka.
55 40 55 Jaha. Kvinnor angelägenhet. Är det fortfarande så? Efter 50 år. Men vad har ni gjort hela tiden medan jag varit död? Sovit? Det var det jag sa hela tiden. Det går inte att ändra någonting inom ett rådande system. Det går inte att bara flytta runt väggarna i ett färdigbyggt hus. Man måste ändra hela systemet från grunden. Riva det gamla huset för att bygga nytt. Spräng systemet. Men inte med bomber, utan med kärlekens omvandlande kraft. Spräng systemet med kärlekens omvandlande kraft. Ni förstår, jag drömde alltid om den stora kärleken. Den stora, befriande, livgivande kärleken till en man. Och att då ägna sig åt kvinnofrågor, det var inte särskilt klyftigt. Nej, min livslånga trofasta kärlekshistoria, det blev till den här skrivmaskinen, pennan, pappret. Att försöka få människor att tro, att hoppas på en förändring av, vad ska vi kalla det, sakernas tillstånd. Men jag måste börja från början. I Småland. Småland. Som jag lämnade och vände tillbaka till. Mamma. Mor. Hon är så vacker. Hennes hår. Ansiktet är bortvänt. Hon dog när jag var 2 år. Och jag sökte henne hela livet. Sökte min döda mor. Begravningen, den är mitt första minne. Kyrkan, de vita väggarna. Det var så kallt där inne. Far stor och stum. Torra ögon, sluten mun. Vad är mamma? Mamma sover ju ut där nere den mörka jorden. Bilder. Men egentligen inga känslor. Mer än undran över tystnaden. Alla tårarna som rann. Lilla Elin, sa alla. Hålla huvudet på sne och strök mig över kinden. Lilla Elin. Far gifte om sig efter ett par år. Med tante Augusta. Jag kallar henne så. Jag fick inte ordet mor över mina läppar. Tant Augusta. Elin ska inte vara så störst. Elin ska vara följsam. Elin ska inte se så butter ut. Elin ska lära sig brodera. Elin ska lära sig spela piano. Elin ska lära sig sjunga. Elin ska inte sitta på sin kammare och kura och läsa. Elin ska vara sällskaplig. Elin ska göra ett kort parti. Elin, en kvinna blir inte förlöst om hon inte älskas av en man och får föda hans barn. Elin är väl inte på väg att bli en sån där blåstrumpa. Elin, 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 Elin! Jag står utanför dörren till fars arbetsrum. Han ska öppna portarna för mig. Han som
var den första i familjen som tog studenten. Far ska se min längtan efter att läsa, att lära, att veta, att förstå. Jag är hans dotter. Och han ska se att jag bär på samma längtan som han själv hade. Jag har en klänning på mig som jag vet att han tycker mycket om. Och nu knackar jag på hans dörr. Och jag hör hans röst där inifrån.
Kom in. Han lyfter lite på huvudet.
Åh, är det bara du, lilla Elin? Jo, far. Det gäller min framtid. Jag skulle vilja ta studenten och sen läsa filosofi som far. Och sen kan vi diskutera, far och jag, om de stora tänkarna, om Kant och Schopenhauer, om gott och ont, ja, om världen. Och far kan vara stolt över mig som Det finns ögonblick då hela ens liv avgörs. Där var det ögonblicket. Han tittar på mig. Lite förstrött, lite avståndstagande. Som om jag var en oönskad möbel som någon hade ställt in i hans välstädade arbetsrum. Han flyttar sig lite bakåt i stolen. Skjuter undan de viktiga papper som han läste när jag kom in och avbröt. För ihop handflatorna, tittar på mig lite ovanför glasögonen med något slags ogillande. Pannan lätt rynkad. De blå ögonen något fjärrskådande. Och så säger han de där orden som har följt mig hela livet. Filosofi, säger han. Filosofi, det är ingenting för kvinnor. Filosofi, det är för svårt för en kvinnlig hjärna. Han säger inte ilsket eller ovänligt eller ens medlidsamt. Utan sakligt, som en sanning. Ett ovedersägligt faktum. Filosofi är ingenting för kvinnor. Filosofi är för svårt för en kvinnlig hjärna. Bara så. Och golvet gungar till under mina fötter. Det är som ett svalg öppnar sig mellan honom och mig. En dörr stängs. En gräns dras upp. Jaha, säger jag. Nej, visst. Jag förstår. Absolut. Jag står kvar en stund men han säger ingenting mer. Så jag går ut ur hans rum. Och han böjer sig ner upp sina papper igen. Och allting återgår till det normala. Min närvaro i hans rum är en redan bortglömd episod. Han anvisade mig en plats som han visar en hund var den ska ligga. Och jag tog den platsen. Jag slutade skolan och började arbeta som skrivbiträde på fars kontor. Ja men Elin! Ja men det passar ju alldeles utmärkt. Och så får Elin yrkesarbeta precis som hon önskar. Kontorist. Ja men det är en lämplig syssla för en kvinna. Och så får Elin skriva också. Räkningar, fakturor och brev och sånt. Jag vet inte om tanta Augusta var elak eller bara dum. Kanske är det samma sak. Elin har blivit så mycket mjukare. Elin har blivit så mycket kvinnligare. Nu blir Elin säkert snart bortgift och får en god försörjning. Jag har lämnat fars kontor. Jag arbetar numera som volontär på Helsingborgs Dagblad. Volontär. Det heter så. Slav skulle man också kunna säga. Jag får arbeta men utan betalning.
och mellan reportagen om hundutställningar och välgörenhet så arenor och blomsterarrangemang och födslar och dödslar och kakrecept och lite annat smått och gott som kan vara lämpligt för en kvinnlig journalist att bevaka, så skriver jag kärleksnoveller. Glödande, passionerade kärleksnoveller om längtan och brustna drömmar. Nej, inte under eget namn. Jag vet väl min plats. Jag har antagit en passande pseudonym. Jag kallar mig för Ingen. För det är precis just vad jag är. Ingen. Inte student som min bror. Och inte förlovad som min syster. Utan just I-N-G-E-N. Jag är 20 år. En ung kvinna. Jag borde vara omgiven av uppvaktande kavaljerer som gav mig frestande anbud. Fast den enda man som uppvaktade mig är knappast i fars och tanta Augustas smak. Och just därför. Just därför. Så låter jag den motbjudande och oaptitlige man som egentligen väcker min avsky och mitt äckel. Just därför så låter jag honom kyssa min mun, träva med sina händer ut efter min kropp, hans stickiga lilla mustasch, hans bleka hy, hans något osunda utstrålning. Just därför så ger jag honom det som tant Augusta präntat i mig, är mitt enda kapital. Min oskuld. Kom, ta mig. Ja, du får.
Åh Gud, vad har jag gjort? Jag gav mig åt honom den där vedervärdig lille äcklige. Och som han ser på mig nu med triumfägaren rätt i blicken. Som jägaren ser på sitt nedlagda villebro.
Han kan min kropp nu. Vet hur han ska se på mig. Vet hur han ska få mig i gungning. Varför gjorde jag det? Älskar jag honom? Då är jag en slinka. Min kropp är fläckad. Min själ är förgiftad. Min rena vita lilja på väg att dras ner i din. Det finns bara en sak att göra. Far, jag vill gifta mig. Min dotter. Med den. En morvel. Och det rykte han har. Nej! Och så dörren i ansiktet på nytt. Det blev inget äktenskap med morven. Jag grät och skrek att jag ville gifta mig med honom. Fast innerst inne så var jag hela tiden tacksam över att tanta Augusta och far förbjöd mig. Jag ville inte ha honom, jag ville bara bort. Och sen när jag upptäckte... Nej. Varför ska jag prata om det? Det måste få förbli gömt, glömt och begravt. Varför ska man veta allt om alla? Jag hade kommit tillbaka från den där vistelsen i London. Jag tyckte att mitt liv var slut. att jag var gammal. Inte värd att leva. Varje andetag var en plåga. För varje gång jag andades så påmindes jag om att jag levde. Och att leva var outhärdligt. Det var som om själva livet var ett straff. Jag var i 12 den sommaren. Hos morbror Ralfred och moster Maria. I min mors barndomshem. Jag låg i min säng och ville inte gå upp. Jag ville dö. Bara dö. Men det finns en som sitter vid min sida. Hon heter Linnea. Och är en av de unga pigorna på gården. Jämnårig med mig. Hon säger ingenting. Hon matar mig. Med välling. Som man matar ett barn. Först vill jag inte. Hon väntar. Hon försöker igen. Fröken Elin, säger hon. Fröken Elin, ät det här nu, det är gott. Bara så. Ät det här nu, det är gott. Och för hennes skull så öppnar jag munnen. Och känner den lena, milda smaken av den vita vällingen. Jord på vetet som växer på åkrarna utanför fönstret. Och det är gott. En sked till. Och så en till. Och så en till! Linnea. Hon var min klippa, min moders famn genom hela livet. Linnea och jag, vi flyttade till Stockholm. Till en egen våning, mitt i stan. På Upplandsgatan. Jag skrev och hon skötte allt det jordiska. Vi skapade ett hem tillsammans. Idag så verkar väl allt det där mycket fjärran. Ni ser allting helt annorlunda, jag vet det. Pigdebatten och allt det där. Fast ni vet, vet ni vad jag tror? Jag tror att hela pigdebatten vilar på ett förakt för kvinnors arbete i hemmet. Ett hem, det är ingenting som bara finns av sig själv. Ett hem, det skapas varje dag. Det måste vårdas och älskas för att bli ett hem. Precis som allting levande måste vårdas och älskas. Plantor, människor, djur. Varför betraktas det som ett yrke att städa hotellrum och skura trappor, men inte att vårda ett hem? Jo, därför att... 55 minuter. Ja, alltså... Jag blir så upprörd. Så rent ut sagt förbannad. Och så börjar jag predika. Det är mitt mödernarv som spökar. Alla dessa präster i släkten.
Pigdebatt.
År. Jag har debuterat som författarinna under eget namn. Jag hukar inte längre under någon pseudonym. Jag är Elin Wägner, den nya tidens kvinna. Stolt och stark. Läser lusen med manssamhället. Pennan är vass, tonen rapp, formuleringarna kvicka. Spetsigt, snabbt, spidigt. Vad bryr jag mig om manliga recensenter så hånfulla tillmälen? Ta det här. Elin Wägner har ett hemligt människoförakt. Undertecknat Carl David af Wirsén. Den store smakdomaren. En som slår an tonen. Som tuppen i hönsgården. Han som gal högst. Och så gal alla de andra tupparna med. Tills den gamla tuppen tröttnar, då kommer en ny ledartupp. Känner ni igen det? Man lär sig mycket av umgänget med tuppar och höns. Fast nu gjorde jag mig väl skyldig till det som Carl David och Wisén tycker präglar mitt författarskap. Ett hemligt människoförakt. Fast vad han menar är egentligen ett öppet manshat. Varför tror alltid männen att kvinnorna hatar dem när vi försöker analysera manssamhället?
Elin Wägner lider av ett hemligt människoförakt.
Och så brevet hemifrån. Skrivet av tant Augusta med hennes prydliga handstil. Elin har ju haft en sällsynt framgång med sin bok.
Men vi är och ej förtjusta i den. Vi är och ej förtjusta. Varför tar hennes ord så ut? Varför drabbar de mig mitt i veka livet? Varför längtar jag efter det som jag inte kan få av henne eller av far? Deras respekt, deras kärlek. Jag har dragit det Wägnerska namnet i smutsen. Vi är och ej förtjusta.
Åh, Linnea. Så jag, lilla frun. Allt ska bli så bra, så bra. Och Linnea dukar upp till fest. Så bra, så bra. Och skakar med lingonsylt. Så jag, lilla frun. Och kaffe som är lagom stark. Jag är ju hos henne nu. Och så en liten rökabajsare. Eller två. Så ja. Nya friska tag. Världen virvlar emot mig. Europa ligger öppet med sina spänningar och motsättningar. Och jag befinner mig mitt i detta flöde. Med pennan i högsta hugg, med vidöppna ögon och en snabb replik på tungan.
Har ni sett min nya hatt? Suffragetternas färger.
Inköpt för att bäras vid den stora rösträttskonferensen i London 1909. All världens kvinnor är samlade, vilken kraft. Pling! Det blåser en förändringens vind genom Europa. Pling! Arbetarna organiserar sig internationellt. Pling! Kvinnorna organiserar sig internationellt. Pling! Tillsammans så välter vi patriarkatet över ända. Handling, icke ord, är vår paroll. Dessa fantastiska kvinnor som jag möter i London. Så fulla av eld och liv och kraft. Ja, jag vill denna hängivelse. Ja, jag vill bli en del av denna väldiga framvällande störtflod som ska förändra världen. Vi ska skapa en värld utan krig. Och vi står på barrikaderna och ropar ja, ja, ja. Och ändå, så är detta inte jag. Det är för enkelt. För entydigt. För stora skillnader mellan fattiga och rika. Mellan arbetarkvinnor och borgarkvinnor. Glöden och hänförelsen kan inte dölja detta faktum. Jag vill någonting annat. Någonting djupare. Och så längtar jag efter en man så jag kan spricka. Jag får nog låta rösträttsfrågan bero. I alla fall för ett tag.
Och mörk
med
bruna barna ögon som glittrar i ett ansikte som annars är så manligt. Manligt. Och klokt. Och ganska stämplat av smärta. Han heter John. Och är författare som jag. Fast John har förstås studerat. Legat vid Uppsala universitet. Doktorerat i filosofi som far. Vi ska förverkliga det moderna äktenskapet. Ett äktenskap mellan två gelikar. Och vi gifter oss i stillhet utan släkt. Skandal! Och bruden bär inte vitt. Skandal! Och bruden behåller sitt flicknamn. Skandal! Allt vad vi gör är skandal. Våra första lyckliga år. Bara John och jag. Och Linnea. Och Linnea sluter John till sin bröst. Och John sluter Linnea till sin bröst. Vi spinner en kokong runt oss båda. Vi förpuppar oss. Kurar ihop oss. Vår lilla bord. Vårt lilla rede. Och jag är Jons fru. Jons söta lilla fru. Som springer emot honom på lätta fötter när jag har nyckeln i låset vid dagens slut. Jag kuttrar, jag kvittrar, jag drillar, jag broderar. En stor, stor duk. Miljoner med korsting. Den ska bli en prydnad i vårt vackra hem. Sitter i soffans hörn, i lampans sken. Vårt lilla bo, vårt lilla rede. Och Linnea, hon är nöjd och glad. Nu hushåller hon för två. För man och hustru. Och snart blir det kanske tillökning, kan man hoppas. Får man hoppas. Hoppas. När började den första dissonansen? Den första skorningen? När började avståndet växa? Hur lever två författare i ett kamratäktenskap byggt på stormande förälskelse i den nya tiden? Jag vet inte. Vi behövde aldrig gräla om det praktiska. Och ändå. Ändå så gick det inte. Ibland har jag tänkt att det är precis tvärtom. Att det var just för att vi inte delade någonting av allt detta praktiska som vårt äktenskap gick i kul. Allting handlade om känslor. Tänk på det. När ni grälar där hemma om dammsugning, disk och tvätt. Ni ska vara förbål tacksamma över att ni har någonting så alldagligt att gräla om. För annars så skär man varandra i strimlor. Saken är den att sen jag gifte mig med John så skriver jag så illa. Jag har blivit så osäker på min egen stil. Så beroende av hans gillande. Eller snarare ogillande. Det behövs bara ett höjt ögonbryn eller en neddragen mungipa så tycker jag att jag har skrivit det värdelöst. John etablerad. En riktig författare. Inte ett penskaft eller en kossör som jag. Å andra sidan
så är det jag, och inte han, som har den stora publiken.
Det är jag som läses, inte han.
Varför måste allting vara en kamp?
Varför?
Nu kommer frågorna. Tvivlet smyger sig in som en grå dimbank. Tonar upp sig till mörka moln. Luften vibrerar av alla dessa urladdningar. Åskan mullrar i fjärran, kommer närmare.
Jag vill inte fråga, jag vill inte tvivla. Jag vill att det ska vara han och jag, John och Elin. Elin och John i vårt lilla bo, vårt lilla reda.
Jag blir tokig. Jag står inte ut. Världen ropar där utanför. Världen röstar till krig.
Vad har det hänt? Medan jag har sovit min tonrosa sömn. Medan jag har suttit här och broderat och väntat på Jans steg i tamburen.
En rösträttskongress.
Här i Stockholm.
Jag måste bevaka den. Skriva om den.
Nu är jag tillbaka mitt rätta element. Bland kvinnorna och appellerna. Bland drömmarna om ett annat samhälle där kriget inte finns. Här har jag min uppgift.
John! Din plats i sängen är tom. Borta hela natten. Hela mitt jag, min kropp, min själ, allt längtar och verkar efter John.
Du vill skiljas från mig. Gå din egen väg. Vart, John? Vart vill du gå? John, lämna mig inte, John.
Och John famnar min kropp. Smeker mig, kysser mig. Öppnar mig mot honom. Nu är det bara vi två igen. Försonade för alltid. Lämna mig aldrig, John. Utan dig kan jag inte leva, John. John sover hos andra kvinnor. Och ändå så låter jag honom lägra mig. Är det detta du vill, John? Visa din makt. Visa att du äger mig i kött. Är det detta du vill, John? Visa din makt. Visa att du äger mig i köttet. Jag är hans lydiga lilla hund nu. Som kommer när husse visslar. Som kysser hans händer till tack för den njutning de skänker. Också när han bär doften av en annan kvinna. John, du äter kvinnor som han äter körsbär. För det mjuka köttets skull. Det är det konstiga. Att mitt i all smärta så ser jag så tydligt.
Jag samlar minnen. Bilder ur vårt havererade äktenskap. Och nu tackar jag Gud för att vi inte fick några barn.
Fast kanske ett barn hade räddat oss. Jag har ingen mor. Jag blev ingen mor.
Adjö, John. Nej, jag vet inte när. Vi får se hur det blir. Ja, jag ska vara försiktig. Jag ska till Tyskland. Jag ska skriva om de som förlorade kriget. Jag ska skriva om de besegrade, inte om segraren. Jag vill se krigets ansikte. Det sanna ansiktet. Ansiktet bakom alla dessa ord som ära, hjältemod, fädernes land, patriotism. Jag skriver om det som ingen vill se. Jag skriver om loppborna och lösen. Om stanken, håglösheten, fattigdomen. Jag skriver om det hejdlösa supandet. Om de berusade männen som till sist bara har sina fruar att slå. Och så barnen. Barnen. Med sina smala ben och spinkiga armar. Bristsjukdomar. Undernäring. Diarréer. Stinkande latriner. Men det värsta av allt är alla dessa ögon utan hopp. Och så vägg i vägg med allt detta elände. En nästan otänkbar lyx. Gulaschbaronerna med sina hårsminkade matresser i korta kjolar. Putande röda läppar, pärlhalsband. Ostron, kaviar, champagne. Musiken, barn, nattlivet. Jag kan inte stå emot denna förhöjda livskänsla som svirrar i luften. Det är som en djurisk längtan väcks att alstra nytt liv på trots mot allt detta dödande. Och jag kan ännu väcka en mans åtrå och hängivelse. Vad tycker ni? Den är lite järv. Lite urringad. Ja, lite järv i snittet. Inte riktigt min stil. Men för en gång skull så... Vem man är? Ja, jag vet inte om jag vågar tala om det. Det är en aning pinsam, måste jag säga. Han arbetar inom Röda Korset. Nej, det är inte det som är pinsam. Han är nämligen militär. Före detta överste. Jag sa ju att det var pinsamt. Men han är så stilig. Chevaleres. Kysser på han. Ein kussat i han till när du befar. Han bugar sig öppnar dörrar. Bitte, meine schöne Frau, bitte. Han skickar rosor. Överdådiga buketter av mörkröda rosor som står där och doftar och krunkar. Hur är det gräsliga? Jag har ju aldrig gjort det här förr. Fast nu är jag inte i Sverige. Du har praktiskt taget frånskild.
Jag måste säga att hans enträgna uppvaktning har gjort mig mycket väl. Den är faktiskt på väg att ge mig livsgnistan tillbaka.
Och ikväll ska jag inte säga nej, utan ja. Ett litet äventyr. Ett krumsprång i marginalen. Det piggar upp. Min artikel. Den måste bli klar.
Jag vandrar bland de vita korsen på ett fält i Flandern. Rad efter rad. Ni vill veta hur det blir med översta? Mitt lilla kärleksäventyr. Ja, vad tror ni? Jag ingår numera i överstens trofésamling. Jag är en av hans många erövringar. Att nedlägga en intellektuell och självständig kvinna i mogen ålder, det är starkare mannens ögon. Ja. Det var detsamma. Jag visste ju att det skulle bli så här. Jag vandrar bland de vita korsen på ett fält. Och ändå smärtar det. Därför att drömmen är så stark. Han var så stilig. Så otroligt stilig. Och hans händer. Nej, nu måste jag sluta. Jag har gudskelov annat att tänka på än min förlorade kärlekslycka. Min artikel måste bli klar. Jag vandrar bland de vita korsen på ett fält i Flandern. Rad efter rad efter rad av vita kors, allesammans likadana som deras uniformer varit likadana. Men på varje kors finns ett namn och under varje kors vilar en ung pojke. Knappast ännu vuxen. 17 år, 18 år, 18 år, 20 år, 16 år, 17 år, 18 år. Och i varje kors står en osynlig skara av gråtande mödrar. Offret av ungdomen är den tribut som krigsguden begär. Och därför måste vi vidmakthålla alla dessa drömmar om krigets ära. Om segern. Segern. Om hjältemodet. För annars blir alla dessa unga döda ett meningslöst offer. Därför måste krigsinvaliderna hållas dolda för allas blickar. Dessa stackars stympade män, utan ben, utan armar, utan ögon. Dessa män med sina stinkande sår och sin vämliga lukt. Denna armé av halta och lytta som ännu lever till hälften döda. Där har ni krigets sanna ansikte. Och de unga män som överlevt kriget, de är skadade in i själen. De bär på minnesbilder som hemsöker dem också när de sover. De är bestulna på sin ungdom, sin livsglädje, sin framtid. En av dessa unga män var Adolf Hitler. Tror ni att någon trycker mina artiklar? Tror ni att någon vill läsa om detta elände? Nej! Jag måste resa tillbaka hem igen. Tillbaka i Stockholm. Mitt äktenskap är över. Skilsmässan ett faktum. Stackars jag. Stackars, stackars John. Mest är det kvinnorna som tisslar och tasslar bakom min rygg. Kvinnorna som skulle varit mitt stöd, mina försvarare. Stackars John. Ja, det var den där resan till Tyskland. Att lämna sin man så vind för våg. Trodde hon skulle bli krigsreporter. Visa att hon dög lika bra som männen. Fast de flesta av hennes artiklar blev just refuserade. Stackars John.
Jag säger bara det, stackars John. Ja, men åtminstone har varit framgångsrik. Så stackars John kunde ha varit stolt över sin hustru. Nej, hon var helt enkelt för obegåvad för honom. Och nej, och stackars John. Ja, och de kunde visst inte heller få några barn.
Eller kanske var det hon som inte ville. De har ju så mycket idéer för sig. De där nya kvinnorna. Stackars John.
Jag säger bara det. Stackars, stackars, stackars John.
Linnea, vi flyttar härifrån, du och jag, tillbaka till Småland! Linnea muttrar medan hon packar. Hon är sur och vrång. Hon tycker inte om det här med skilsmässan. Fast hon tycker också att det ska bli roligt att få komma tillbaka hem till Småland.
Fast hon vill inte säga det till mig. Hon vill markera sitt ogillande och sin moraliska indignation. Hon tycker, precis som alla andra, mycket synd om här. Och jag har bara att finna mig. Fast jag vet att när det kommer till kritan så är hon obrottsligt lojal med mig.
Linnea, vi är tillbaka! Denna friska luft, grönskan, korna som betar, de blå åsarna, den vita kyrkan, träden som susar och susar, fåglarna, blommorna, det doftar mylla, jord. Här i berg ska vi bygga ett hus, Lilla Björka. Här ska vi leva och dö i hjärtat av Småland. Och Linnean strålar som en sol. Nu är hon allt bra glad, lilla frun. Nu är hon allt bra glad. Jag sa ju att det var en befängning.
Och du lurar mig att prata för länge om översten.
Ja, det här får jag hoppa över. Och det här. Jag får ta resten i ett rasande tempo. Arbete, arbete, arbete. Läser, forskar, skriver. Odlar marken, tänker, odlar marken.
En ny kärlekshistoria.
Läser, forskar, arbete, arbete, arbete. Jag skriver på mitt...
Jag skriver på mitt stora livsverk. Att se världen. Och historien. Ur kvinnornas perspektiv. Det är det jag måste skriva. Jag vill förstå varför kvinnorna förlorade sin styrka. Hur härskartanken föddes. Hur krigen uppstod. Det är den stackars soldaten som satt där bland de andra unga männen och darrade av skräck i skyttegravens leriga inferno. Nu har han rest sig. Nu har han vuxit. Nu har han antagit proportioner. Och nu står han där och skriker och gastar om sin revansch, sin hämnd, sitt Lebensraum. Skriva boken. Boken som ska väcka kvinnorna. Boken som ska få kvinnorna att inse att vi är grundlurade.
Kvinnorna har fått sin rösträtt.
Ja.
Kvinnorna har fått sina reformer om barnpassning och mödravård, sina preventivmedel. Ja, ja, ja. Men allt sker ju hela tiden inom det givna systemets ramar. Varför ser ni det inte? Varför ser ni inte att ingenting kommer någonsin att förändras så länge vi lever i en värld som är besatt av härskartanken? Varför förvånas ni över att den där rösten kommer tillbaka?
Ja, men det ligger ju i sakens natur. Den förutmjukade vid det igen, som man ropar från hans svar.
Jag skrev mitt livsverk, mitt andliga testamente till ljudet av fallande bomber. Slutet och begynnelsen kallar jag min bok.
Jag ville tala profetiskt och majestätiskt, som en sibylla.
Slutet och begynnelsen.
Fast den fick inte heta så. Den fick heta Väckarklockan. Ett pikt, trevligt och lagom käckt litet namn. Varför gick jag med på det? Jag tyckte plötsligt att slutet och begynnelsen lät storvulet och pretentiöst. Om det är någonting som kvinnor inte får vara, så är det just det profetiska och majestätiska. Alltid samma sak. Väckarklocka. Någonting som skräller till med en ilsken och hastig signal och får en dask i huvudet för att hålla tyst. 1941 kom min bok ut, mitt i krig. Vilka förväntningar jag hade på mottagande. Jag darrade av iver när jag slet upp morgontidningen. Jaså, inte på första sidan. Jaså, inte någon jätterubrik. Vad hade jag förväntat mig? Kanske någonting i stil med Wägner skriver om mänsklighetens historia. Eller Wägner gör rent hus med hela den manliga härskartraditionen. Nej, det står inte så. Det är spridda röster. Försiktiga, tveksamma, undrande. Undvikande. Värst av allt var tystnaden från de som jag hade väntat mig det största stödet av. Kvinnorna, mina närmaste vänner. Mitt rop, mitt väldiga anskri, det förklingade ohört, blev till ett ynkligt. Världen är en levande organism som hålls igång av ett hjärta. En dag ska människorna åter höra världen andas igen. Det blir när världen återtagit den rytm och det arbetssätt som hör levande väsen till.